koden.
Hej och välkomna till Avanza-podden avsnitt 183, där vi idag ska prata om en av förra årets absolut hetaste sektorer bland er sparare och som har haft en lite svagare start på det här året, om vi får uttrycka det så, men sett liksom year on year och med lite längre tidsperspektiv så har det fortfarande gått fantastiskt bra. Och jag pratar nämligen om hållbar energi och gröna bolag och den trenden.
Ja, men exakt. Man brukar ju säga att börsen ska stiga 7% om året någonstans över tid, och det är ju klart att det är ju som ett snitt över tid. Börsen stiger ju sällan 7% varje år. I det här fallet så pratar vi om en uppgång på över 100% senaste året, så det är ju sagolikt bra såklart, men ingenting går ju upp till himlen. Du vet, Johanna, träd kan inte bli hur höga som helst, för det sätter gravitationen stopp för vattnet kan inte leta sig hela vägen upp om stammen blir liksom 50-11 meter hög eller flera hundra meter hög. Det går ju såklart inte. Så därför tycker jag att det här avsnittet idag blir extra intressant, just för att hållbar energi var oerhört på tapeten under förra året. Det gick jättestarkt, det var lite bubblig terräng, och sen har vi sett våra kunder också finansiera en rotation tillbaka kanske till lite mera gammel industri och gammel bank, den här rotation mot värde som vi har pratat om, bort från tillväxt.
Pappaportföljen,
och man har finansierat det här genom att sälja techfonder och grön energi etc. Nåväl, det gick jättebra i fjol, det har startat lite lugnare i år, lite konsolidering. Därför är det så oerhört intressant att få göra ett sånt här avsnitt återigen, bara 4 månader senare, för att koppla på vad har hänt sen sist, för att det går fort i hockey. Så att därmed så har vi Patrik Lindqvist från Handelsbanken Hållbar Energi tillbaka. Varmt välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Fjolåret blev ju som sagt fantastiskt, och Handelsbanken Hållbar Energi blev den bäst presterande Sverige-registrerade fonden 2020, och ni vann en rad utmärkelser, så grattis får vi säga till det.
Tack så mycket.
Ja. Men sen dess så har det ju i ett väldigt, väldigt kortsiktigt perspektiv nu har gått lite knackigare, och vi är ungefär plus 1% sen årsskiftet. Vad är det som har hänt?
Just det. Nej, men för det första, som du var inne på, så är det ju så att och det är mitt dagliga jobb, det här med att försöka hantera förväntningsbilder. Och det är väl klart att, som jag sa, jag vet inte om vi pratade om det i det här programmet då, men jag fick frågan väldigt mycket i slutet och i början på det här året, om är det en bubbla det här med grönt? Och svarade jag absolut och absolut inte på samma gång, just beroende på att, ja, absolut, i enskilda bolag, i enskilda segment och lite beroende på vilken tidshorisont du har, men absolut inte om man sätter på sig den långsiktiga investerarhatten och tittar på de behoven vi har och den så att säga ekonomiska viljan kombinerat med, eller ekonomiska möjligheter kombinerat med liksom den viljan hos både politiker och bolag och individer. Så att, ja och nej.
För jag tänker så här, någonstans, ju mer börsen stiger i det korta perspektivet, desto mer potentialen töms ju ut. Och för de som är ackumulerare, som sparar månadsvis långsiktigt, det kanske inte är jätteroligt om vi får en superrusning på kort sikt som också skevar förväntansbilden lite grann, och så har man uttömt potentialen framåt. Jag tänker, man brukar ibland säga att det är skillnad på bolag och aktie. Här kanske man kan säga att det är skillnad på trenden, det tematiska du investerar i, och bolagen, hur mycket de har gått upp på kort sikt. Tycker du att det känns bra att vädra lite morgonluft nu när vi har sett en liten konsolidering på marknaden, så att du kan få nya friska investeringsmöjligheter?
Tveklöst. Man kan titta på, det finns ju väldigt olika många värderingsmått och sådär, med något som jag tittar på häromdagen där skulle indikera att, ja, men värderingen har kommit ner till någonstans i nivå med oktober förra året ish, ungefär, och så kan vi konstatera, ja, men hur har det gått sedan oktober förra året? Jo, men det går rätt hyggligt ändå. Men faktiskt, nu är det lika billigt som då. Och det finns ganska många spännande möjligheter. Vi ser då faktiskt att under den här perioden så fortsätter att tugga på det här att fundamenta faktiskt ser bättre ut. Och senast så hade vi mötet med Biden då.
Ja, USAs klimattoppmöte där han ju liksom, vad säger man, han lovade att halvera USAs utsläpp redan till 2030. Så det var liksom en fördubbling i ambition. Skulle man ha köpt innan mötet då?
Poängen är väl lite grann att det kommer att komma såna här möten imorgon och i övermorgon och hela tiden, och hela tiden så behöver man höja ambitionsnivån. Ett sätt man kan tänka lite kring det här med, ska man vara orolig för värderingar, hype? Ja, kanske om det vore så att vi vore före kurvan, vad vi behöver göra ur ett klimatperspektiv. Tyvärr är det inte riktigt så, det vill säga det vi gör och det vi ambitionerna, då måste vi faktiskt öka lite mer. Så att nej, jag tror inte att man behöver vara orolig för att då var det, nu kan vi gå och lägga oss, utan nu, det handlar återigen om att det börjar faktiskt vara mycket, mycket spännande grejer som man kan titta på.
Det jag tycker är lite utmanande när det kommer till den här världen och till det hållbara och till gröna omställning, det är att det kommer så mycket information, inte minst från regulatoriskt håll, att det är svårt för mig i mitt lilla hjärnkontor att tolka information och vad som är viktigt och vad som är brus. Vad har liksom mer hänt sen vi träffades sist? Det har ju gått ett tertial sen sist, det är ett ord man nästan aldrig använder, det kanske varje redovisning. Är det någonting som har hänt under den här perioden som är extra viktigt att hålla koll på förutom det här talet vi nu var in på? Ja.
Nej, men det är en väldigt bra observation det där, att det är inte enkelt det här, och det är just därför jag alltid försöker säga att, eller undvika svara på frågan, dina tre hottaste case, för att det har väldigt mycket beroende på att det händer så mycket och det är så svårt att tolka på det politiska. För att komma tillbaka till din fråga då. Vad har hänt? Ja, ett exempel, jag känner att jag har varit rätt positiv till att saker och ting ska börja rulla i allt snabbare takt i Kina. Och då kan man se, senast egentligen sedan mars så har det gått ganska trögt där, och vilket är väl en anledning till att fonden har varit lite trögare under en period. Och varför det då, kan man fundera? Jo, då är det sättet som de driver på reglerna. Det är inte så att ambitionsnivån har förändrats. De ska mer än fördubbla utbyggnadstakten av förnybar energi de kommande 5 åren. Men utan vad det handlar om, det är egentligen deras sätt att detaljstyra regleringen. De har en process som normalt innebär att NEA då skickar ut ett förslag, i princip en hittepå-förslag, och så blir alla sura mer eller mindre, och så får de feedback på det, så kommer draft nummer 2. Och i det här fallet så var det så att första förslaget kom med en ganska konstig variant på att blanda in gamla subventioner i möjligheten för att få nya projekt, vilket med rättighet man blev lite sur på, och det skapar en osäkerhet. Så att det kan man tycka är en jätteliten grej, men det får effekter sådana saker, och då gäller det att förstå då att okej, så här är processen i Kina. Och så kan man sätta sig tillbaka och fundera, har de förändrat sina övergripande ambitioner? Nej. Är det så att de på något sätt omöjliggör expansionen? Eller kommer att vilja göra det? Nej. Och då blir det ett spännande läge där vi är nu. Där, aktierna har satts en del, men vi vet var vi ska någonstans. Och faktiskt, nästa draft, den visade bara här i slutet på förra veckan, att de har plockat bort de här grejerna som man fick mest skäll för.
Ja, någonting som är intressant här när det kommer till Kina, då brukar människor säga, det här med omställning och allting, absolut, men du ska veta att här kommer man att öppna hur många kolkraftverk som helst, och det här med hållbar energi, det är ju bara, man säger det och det är så bra och hit och dit, men kolla på verkligheten. Det är 50-11 kolkraftverk som öppnas, och det är klart det är fler människor inne i växande medelklass, det är ett större energibehov, fokus, men någonstans måste man ju ändå se från låga nivåer, hur mycket växer. Vad säger du på en sån kommentar?
Men jag håller med att Kina är ju idag 2/3 knappt av energin är kolbaserad. De bygger ut förnybar energi snabbast i världen. Men det är fortfarande så att de bygger lite nya kolkraftverk, och då har de sagt att 2030 så ska den andelen eller absoluta nivån börja, eller produktionen börjar falla. Det innebär i praktiken att du bygger inte så där jättemycket nytt härifrån och framåt egentligen. Men jag tror att det handlar lite grann om att man behöver, som du säger, balansera sitt kraftbehov. Men det vore ju idealt om man kunde bromsa det där lite snabbare. Svårt att säga vad du har för alternativ. För någonstans har alla länder samma utmaning att balansera den ska intermittenta kraften för förnybar energi för att, och klara av att hålla nätet i skick.
Det finns, som jag tolkar det, liksom, okej, där vi befinner oss här och nu, vi har ett skriande behov av energi. Det innebär att allt växer. Kolkraft, kärnkraft, förnybart. Men över tid, när man lyssnar till dig, så inser man ju att den förnybara energin över tid tar en allt större andel av både stocken och tillväxten på energisidan.
Men det är också viktigt att komma ihåg att det handlar inte bara om att tillverka grön energi. Det handlar om att använda mindre energi, alltså energieffektivitet. Som många gånger man tittar förbi, man tänker inte på det. Men det är ju egentligen det bästa sättet att alltså, spara eller minska utsläppen. Och här har vi ju jättemycket spännande bolag där, som oftast tenderar till att vara då, ska man säga, klassisk industri. Tillverkar, eller det kan vara även mjukvara. Jag investerar i ett bolag i USA som gör en AI-baserad mjukvarulösning för att just hantera svängningar i nätet. Att de, alltså AI-baserat långt ute på, så att säga, ute i nätet, inte centralt placerat, så fattas beslut för att få nätet att balansera sig. Så där finns det jättemånga spännande möjligheter.
Vad heter det bolaget?
Exakt, jag tänkte säga, vi vill ha ett namn.
Det är bolaget The Veritone som är ett sånt exempel på bolag som gör saker som man kanske i en första tanke inte skulle tro faktiskt passar in i det här, att, men man behöver den typen av delar just för att klara av och balansera det här. Och energibesparingar, vi måste få ner totalförbrukningen, använda energin på ett effektivare sätt.
En sån fråga som man ju talar ganska mycket om, det är ju liksom energieffektivisering av fastigheter. Jag vet att bara i Sverige så står bostäder och lokaler för omkring 20% av våra utsläpp, och det här är ju också stort fokus i EU:s taxonomi. Har du några liksom intressanta bolag eller spaningar på det området?
Absolut. Alltså, jag har varit investerad i Rockwool ganska länge, i många år. Och då kan man säga att ja, det är ett bolag som för att producera isoleringen så släpper de ut en del koldioxid, men de har faktiskt börjat jobba ganska mycket med att även inte bara vad produkten gör utan även att reducera sitt eget footprint. Det är en del, men det finns jättemånga spännande bolag. Ett bolag i USA som vi är störst ägare efter grundaren egentligen, Ameresco, som jobbar bara med energieffektiviseringsprocesser och projekt inom just byggsidan. Likadant så finns det, nu har jag inte det så mycket längre, men belysning, du kan prata om fasadglas som är fotokromatiskt och så vidare. Det finns väldigt många olika delar, och här tycker jag det är superspännande, men det är inte så där så att det finns en jättelång lista där man bara kan, utan det är upp med ärmarna och ner och leta egentligen, men superspännande.
Och här pratar vi om bolag som kan liksom lite grann hålla tätt bakåt och sänka sina energikostnader och effektivisera verksamheten. Men på privatsidan ur ett konsumentperspektiv, kan vi se regulatoriska förändringar, att om du står och funderar på att köpa en diskmaskin, om du väljer den med högsta A++ eller vad taket då är, det är ju som kreditbetyg, men och då är AAA i för sig, men om du köper någon som har sämre effektivitet, att man lägger på en straffskatt på den produkten, skulle vi kunna få se sådana förändringar också som pushar globala konsumenter att köpa lite mer energieffektiva produkter.
Vi har sådana diskussioner i den här EU's Green Deal. Pekar åt det hållet och försöker liksom hitta ett framework för det. Bidens infrastrukturambitioner inkluderar ju också delar att deras, alltså, han först styr det han kan styra, det vill säga hur offentliga byggnader och sånt, vilka energikrav man ska ställa på sådana. Så att det där kommer, och det är precis som du är inne på, Janna, det är en jätteviktig del där vi drar väldigt, väldigt mycket energi, och då kan man absolut tänka sig allt ifrån hur vi effektiviserar luftkonditioneringen i hus. Man kan koppla det också till att hur man solenergi på tak. Subventionerar solenergi på tak i varma länder, så har det en väldigt, väldigt bra korrelation mellan energiefterfrågan och sol. Det vill säga, när solen är uppe, då vill jag ha mycket energi för att kyla huset, och vice versa. Men här i Sverige så är det kanske inte riktigt exakt samma förhållande. Då kanske det är mer det där att man vänder på sin bergvärme och kör kylan, som jag har gjort. Väldigt skönt.
Så jag har en egoistisk fråga här. I och med att jag sitter med er två här i poddstudion. Bidens infrastrukturprojekt. Mm. Vad innebär det? Finns det några intressanta takeaways härifrån som väldigt tydligt ger en fingervisning riktning om hållbar energi, och liksom, är det några spännande takeaways som adresserar ditt univers?
Absolut, ITC, alltså förlängningen av stöden för just sol på tak, och att man också inkluderar energilagring i den här skatterabatten som det handlar om. Det gör ju att du då som hus, om du ser dig själv som en producent, så kan du för det första inte då bara producera när solen är uppe, utan även när du slår på brödrosten på morgonen, om du går upp innan solen går upp, eller på kvällen, så kan du köra diskmaskinen då, den där med AAA eller vad det kan bli heta. Så att, där tror jag det kan vara ganska eller det är ett tydligt sätt liksom, där man sagt okej, vi förlänger de här och vi skapar en bättre möjlighet också att hantera nätet. Tänker om som nu sker en del av de bolagen jag investerar i, där man då slår samman kapaciteten på kanske 5000 hus som har batterier, och så säljer man en tjänst till nätoperatören som balanserar nätet. För det är ju så att det svänger ju spänningen hela tiden, och då måste man, eller frekvensen, så måste man in och stödja det ibland. Om någon slår på en jätteförbrukare, då sjunker spänningen lite grann, och då måste man boosta det. Då gör man det med hjälp av batterier som redan har då solel. Så att genom att bredda det hela, genom att skapa en längre säkerhet som man gör, då skapar man förutsättningar för att skapa mer tjänster också. Nu lite grann som 5G, ja, skitbra grejer, och sen så skapar det möjligheter till nya tjänster. Om man gör något som en bas egentligen, så kan det hända så rätt mycket.
På följdeffekter. Du investerar ju i bolag, så du måste ju såklart analysera de enskilda bolagen. Men jag tänker att alla bolag, oavsett sektorer, påverkas ju såklart av sin omvärld. Men här pratar vi ju faktiskt kanske lite mer så här makropolitik, regleringar, trender och så än vanligt. Det måste vara en hyfsat ansenlig tid av din arbetsdag som du liksom också lägger på att ha koll på den kinesiska politiken, Bidens infrastrukturprojekt, EUs taxonomi, alltså allt det här runt omkring.
Ja, så är det absolut. Och för det är ju fortsatt viktigt. Men en viktig poäng är ju att över tid, i takt med att det här är ekonomiskt lönsamt på egna ben, så minskar ju behovet av subventioner, vilket ju på sitt sätt är bra, för då får du bort den politiska riskpremien, som vi har ju sett lite grann i Kina några gånger när de pillar lite för mycket, och de ska åt rätt håll, men de är där och talar lite i marginalen. Men det, så på sikt försvinner det där. Kina är ju faktiskt först i världen att gå till vad de kallar grid parity. Det vill säga inte ha några subventioner på vind eller sol. Och det är ju kalasbra, för då plötsligt blir det marknadskrafterna som styr i, även i någon mån i Kina, och då blir det lite mer förutsägbart vad vi ska någonstans.
Senast vi träffades då i november, då pratade du att du under fjolåret hade ökat på din exponering mot just kinesisk solkraft. Du hade känt ganska tidigt att det var något som höll på att hända där, och så ökade du på den exponeringen. Är det någonting som du ligger kvar med, eller är det någon annan så här sektor eller bransch som du nu har ökat lite i?
Kan jag säga att överlag så mot slutet av förra året och början på det här året så minskade jag exponeringen mot solkraft. Inte egentligen bara Kina utan totalt sett. Så det var väl en 30% drygt av portföljen, och nu är det väl en knapp fjärdedel. Och sen har vi, sen så kanske man ändrat lite grann på detaljnivå när det gäller bolagen. Vad jag tycker är superspännande om man tittar in i det här året. Kina pratade lite grann om. Det brukar vara så att när man bestämmer sig för att göra någonting så går det ganska fort i Kina. Det har varit lite trög start, men jag tror fortfarande att det där kommer kunna se rätt bra ut. Just när man behöver dubbla takten och sannolikheten är rätt stor att det faktiskt blir så, så kan det faktiskt vara lite intressant att investera där när aktierna har kommit ner. Men den andra som jag tycker är fortsatt väldigt spännande, det är ju elbilssidan. Där vi ju ser att fjärde kvartalet i år så var elbilspenetrationen någonstans runt i världen runt 5-6%. Och det var en siffra som man för några år sedan prognostiserade för 2025. Och så det går ju lite fortare än vad man har räknat med. Och då tänker man så här, ja men Europa införde nya regler 2020, det drev försäljning och så är det tack och hej då. Men det är faktiskt inte så, utan även 2021 så kommer det där fortsätta växa, för vad som hände förra året att de fick en del kryphål. De stänger man i år. Och dessutom är det lite grann, tror jag, det här att i takt med att det blir vanligare och vanligare, det bygger ut snabbladdningssystemen, så inser gemene man att ja, men det här är en ganska bra grej, både för min plånbok, det vill säga det är ju rätt billigt att köra en sån där, kostar 2 spänn per mil, medan så kostar kanske 15 spänn per mil att köra en förbränningsmotor. Så det tycker jag är jätteintressant. Kina, där vi sett att det accelererar, och så där har jag ju ökat investeringarna ganska ordentligt. Vätgassidan inom det här området, där sålde jag nog av en hel del under början på året faktiskt, för att där hade det kanske ett område som har sprungit lite förbi sig själv. Det är inte på något sätt att det kommer att försvinna, men det är ju lite grann mitt dagliga jobb att försöka
parera det där
lite.
Det har ju kommit ner ganska kraftigt, vet jag ju av egen tråkig erfarenhet här de senaste månaderna. Så det lät väl rätt att du sålde av det.
Ja, men det lär ju liksom vara nyttigt långsiktigt för så här Thor Industries och Dometic och KABE. Tänk när alla de här fordonen elektrifieras, och det som du säger, om det är 2 spänn milen, de drar ju såklart lite mer. Jag tankade bilen här nyligen, det var så där kul. Priset har börjat stiga rätt ordentligt såklart. Här kommer vi ju bila. Tänk alla roadtrips som vi kommer ner till den prislappen. Och då kan man sätta sig i bilen och känna att man blir inte som, plånboken blir inte supertunn när man kör ut en roadtrip i USA eller kanske i Europa nu vi går över till elektrifierade fordon. Men där hela den här infrastrukturen som måste på plats. Vi har sett ett ABB som ska avknoppa och särnotera sitt område för laddinfrastruktur till elbilar. Vi har sett ett Zaptec i Norge och Garo i Sverige och Plug Power när det kommer till vätgas i USA. Det är ju en jättehype kring den här typen av bolag. Och jag och Johanna brukar prata om det här. Hur många laddstolpar finns det i Europa idag? Eller i USA? Och hur många säger man att det ska finnas? Och vem i hela världen ska bygga det här? Det är ju massiva investeringar som ska göras. Har du någon intressant spaning här? Tycker du att den delen av värdekedjan är intressant?
Absolut, den är superintressant. Och då måste man fundera lite grann. Precis som du säger, som jag alltid tänker. Var i värdekedjan vill jag leka? När det gäller, ska jag säga, stora kraftiga laddare, att göra sådana, eller laddare överlag. Men det är ju, om man ska göra lite enkelt, det är en rätt avancerad elgrej. Och då kan man säga, ja, men hur höga marginaler kan jag ha på att sälja avancerad eluttag. Om vi ska vara lite... Ja, jo, de har hyggliga marginaler, Schneider och ABB och så vidare, men det är inte så att de har 60-80% marginal. Så det kan vara en hygglig affär. Det här med att sälja elen. Menar, varför tror ni att de säljer mjölk och godis i huvudsak på OK? Eller Q8 nu som det heter. Ja, men det är ju för att du tjänar ingenting på att sälja grejerna och än mindre el. Alltså, marginalen på att kränga el, den kommer att vara ytterst liten, tror jag. Så att om det är din affärsidé, ja, då kan du möjligtvis som Fastned i Holland, de har en massa bra ställen. Så det är deras USP, det är som en retailer liksom. Han finns där, folk kommer att behöva köpa kläder eller bli törstig. Så att det kan möjligtvis, men över tid så tjänar du inga pengar på det. Så när det gäller laddbolagen så måste man fundera lite grann på okej, men vad är det du tjänar pengar på då? Och där finns det ju rätt många olika affärsmodeller. En del försöker nu bara kränga hårdvara och säga att vi ska börja kränga tjänster sen. Lite oklart vad det är för tjänster runt ett eluttag. Men medan andra tycker jag redan tidigt har börjat fundera kring det där. Och, så att här är det är inte så enkelt att bara gå in och slänga in pengarna. Vi hade tidigare en ganska stor investering i holländska Alfen som monterar ihop hårdvara. Men vi har sålt av lite grann där just på grund av att dels värderingen. Men också det här att ja, men hårdvara över tid är lite svårare att tjäna pengar på, tror jag.
Men kan vi få se liksom bolag, och det har vi sett ett bolag i USA som nyligen kom in i S&P 500 som har gått upp 5-6 000% bara på några år. Såna här galna resor där man kopplar samman både hårdvara och mjukvara, där man kan ladda bilen, man har energilagring, batterilagring i kåken, plus att man är uppkopplad på nätet och kanske laddar det här batteriet när det är som billigast under natten och så. Att man kopplar samman hela hemmet. Kommer vi kunna få se den typen av hårdvara, mjukvara, mjukvarulager, så att man verkligen pratar om det här uppkopplade hemmet?
Absolut. Det är ju en superspännande möjlighet. Liksom när, jag menar, varför sätta 5 kWh powerwall på väggen när du har 50 som står i garaget? Och, jag menar, det är en jättebra möjlighet när du att använda ditt batteri. Ja, men du bestämmer det att ja, men normalfallet så ska jag ha 50, så vill jag ha 50% kapacitet på morgon när jag kör. Sen så sköter intelligensen med att ladda och sälja ström, köpa ström från nätet.
Börsen kommer bli en trader. Bilen kommer bli en
trader.
Ja,
eller huset egentligen. För det är huset som är sannolikt den centrala delen. Och det finns ju många bolag. Det finns väl ingen som jag riktigt hittat som jag tycker är verkligen hubben här. Här vill alla bråka. Alla vill bråka om att vara den centrala enheten kring vilket allting kretsar. Om det är de som gör invertern till det här, alltså SolarEdge eller Enphase, eller om det är de som gör batteriet. Eller så att det är inte riktigt, tycker jag, klart vem som kommer att bli den centrala enheten. Plus att regleringarna också inte riktigt tillåter en sömlös köpa-sälja-strategi.
Ja, det var en face jag tänkte på där. Och jag vill bara säga här att du pratade om att det kommer att komma en herrans massa applikationer framåt. Ungefär som det kom i vårt dagliga liv när 3G kom, 4G kom, 5G kommer leda till massa nya tjänster. Det kommer även ske på energisidan.
Absolut, ja, men det är ingen skillnad. Jag menar, nu kommer med liksom väldigt kapabel hårdvara, mjukvara, när du slår ihop det där så skapar du möjlighet för nya tjänster. Det är ju superspännande som kan effektivisera, och det måste vi göra.
Åter till elbilarna och det segmentet som du ändå lyfte upp lite här. Vilken del av värdekedjan var det då som du ville vara med och leka på? Mm. Om inte riktigt hårdvaran och laddstolparna.
Ja, just det. Men jag tänker, när det gäller elbilarna så har jag ganska stora investeringar långt upp i värdekedjan, alltså råvaror. Där vi sett en väldigt kraftig utveckling senaste 9 månaderna, och poängen är väl att jag tror det fortfarande kommer att fortsätta se bra ut där. Sen på batterisidan så har jag faktiskt fortsatt en ganska hygglig investering hos de som gör batterier, för det är en liten trång sektor. Sen så överlag så det jag letar i mycket nu, det är kanske bolag som inte bara gör större och fler batterier, utan så återigen effektiviserar hela drivlinan. Men du tar en Mersa EQC, den och många andra, de drar ganska många, Audi e-tron, de drar rätt mycket ström per mil jämfört med de som är mest effektiva. Och det kan ju skilja då, man går från 2 kWh per mil ner till 1,5. Es mucho, som, och då den typen av spelare, vi pratar om Cree i USA som har då, jobbar med material för väldigt, att effektivisera då, halvledarna inom det här området. Vi pratar om lite bolag i Kanada som har en väldigt bra sätt att just effektivisera hur man använder elmotorn och så vidare.
Och där, nu ska vi köra lite triple P. Det är podd ping pong, för då hoppar vi tillbaka till solenergi. Därför, där har vi fått med en Twitterfråga här också. En som är lite nyfiken som menar ja, det kanske är lite lökigt nu att fiska efter ett bolag, tyckte den här personen då. Men snälla, fråga kring Acelio. Där har vi en bra bit över 30 000 aktieägare i det här bolaget faktiskt. Kan du kommentera någonting där? Är det någonting som du har i portföljen längre ner? Inte i topp 10 utan längre ner? Eller är det intressant?
Jag har träffat Acelio några gånger och sådär, och jag har inte investerat i det. Och lite grann, jag tycker de gjorde en väldigt bra förändring när de gick från CSP till vanliga solpaneler helt enkelt. Gå med industrin. Så en jättebra förändring i strategin som de gjorde. Sen har jag historiskt sett, och jag brukar fortfarande göra så, att jag har principen att jag köper, investerar inte i bolag om det inte är någon annan som har gjort det. Det vill säga någon kund som faktiskt har investerat. Och då måste man ju fundera. De har ju haft många sådana här MOUs. Ja, men är det en investering? Har man faktiskt skrivit på så att säga, pappret? Mja, inte riktigt i min värld som jag brukar tänka det där. Så därför har jag lite grann stått vid en sidlinje där man har ju börjat rulla in nu lite grann kontrakt, men än så länge har jag inte investerat.
Då pingpongar vi tillbaka till fordonsindustrin igen, därför att ta ett Volvo exempelvis, som teoretiskt sett ändå skulle kunna börja bocka av lite hållbara bockar och kanske bli mer av ett, inte pure play, men ett omställningscase. Man pratar jättemycket ju om omställningen till elektrifiering av tunga fordon, lastbil, bussar har vi ju sett redan sedan innan, mycket lastbil, de pratar självkörande och sådär. Din syn på Volvo och den omställningen, är det här någonting som har intresserat dig så här långt?
Supermycket. Alltså, man kan ta just tunga transporter svarar ju för, och nu är nu en drygt en fjärdedel utav så att säga, emissionerna eller utsläppen, och då menar alltså tunga på väg. Så det är ju jätteviktigt, och det, här finns det ju en utmaning i det att du kan inte ta med dig batterier för att köra en timmerbil upp i Norrland där det är iskallt och den väger 60 ton. Då blir det 30 ton batterier eller ännu mer, och det är lite pointless. Så att någonstans hitta lösningarna som går från att använda batterier där man kan, för det är effektivare och kommer att vara det. Men hitta sen då det samarbetet som man har med Daimler kring bränsleceller. Och det tycker jag är superspännande. Och Volvo har, de är på bollen rätt bra, tycker jag. Scania lika så. Så att jag tror det där är ett jättespännande område. Sen är frågan, kommer jag investera i Volvo på grund av det? Jag är inte säker. För det där är lite halvfullt eller halvtomt glas. Okej, okay. Volkswagen säljer väldigt många elbilar just nu, och då har de fått väldigt mycket cred på för aktiemarknaden. Men man ska väl också konstatera att om de ska sälja 30% elbilar om x år, Jaha, men då innebär det att förbränningsmotorerna ska ner från 100 till 70. Så att, och den utmaningen är ju det klassiska incumbent-problemet. Telia, liksom, jag ska återuppfinna mig själv. Jag ska bli, så att säga, gå bort från koppartråd till något annat. Ja, men det är ganska svårt. Man kan absolut lyckas och säga ingenting illa om Telia per se, men just att det är en utmaning och det måste man fundera.
Jag måste bara, Johanna, som den bodenpojk...
Jag trodde du skulle pingponga tillbaka till mig nu, men köra.
Ja, det är idag men för som gäller. Men som den bodenpojk jag är, så måste jag ändå bara få en kommentar på H2 Green Steel och den trenden.
Det är absolut något som måste hända. För det finns, och det, man tar stålindustrin och cementindustrin är väl egentligen de två där man... först kan få bang for the buck, om jag uttrycker mig så. För om vi investerar i infrastruktur och forskning för att sänka kostnaderna för vätgas, så finns det väldigt mycket utsläpp att hämta hem om vi kan konvertera till fossilfritt stål, till att använda processer inom cementindustrin som är fossilfria. Och där är ju vätgas en väldigt, väldigt viktig del som energibärare. Så absolut, det är spännande och det kommer att vara en del av omställning, just för att det finns den bästa bang for the buck där.
Johanna, nu går bollen över till dig.
Mm. Nu hade jag så mycket här. Nu var jag inne på SSAB-spåret, men jag kanske ska gå tillbaka till det som jag ändå suttit och hållit på här ett tag. När vi pratade elbilar och vi pratade långt upp i värdekedjan och vi pratade råvaror. Det är ju en sån här typisk sektor som inte är helt oproblematiskt ur något så här bredare hållbarhetsperspektiv. Social hållbarhet och det finns ju en del problem där. Hur jobbar du med sådana frågor och liksom de här avvägningarna och påverkan och den typen av frågeställningar?
Det tror jag är en super, super bra och viktig fråga. Varför håller man på med dialoger? Man kan tänka så här, eller jag brukar tänka så här. Ett bolag, man kan fundera, vad gör de och hur gör de det? Och i min fond så är det så här, vad de gör, om de ska göra grejer som är bra för klimatet, det är inget snack om saken. Men så kan ju vara så att ett sånt bolag inte gör saker och ting på ett jättebra sätt. Och då kan man antingen välja då en strategi att men då springer jag därifrån för att de är inte bra på det sättet de gör det. Eller också kan man välja att låt oss försöka förändra det här bolaget. För det är ju så att vi behöver de här bolagen som gör rätt grejer. Vi behöver dem för att göra sina prylar så att vi klarar av klimatutmaningen. Men låt oss förändra dem istället då. Och där blir det, det får jag ganska ofta frågor från alla möjliga håll om varför har du det här bolaget, eller varför, för de gör ju någonting knasigt och så vidare. Och där förväntningsbilden verkar vara att du ska sälja av det där, du ska inte ha det. Men då kan man tänka så här, fine, kan vi påverka bolaget att göra rätt saker på rätt sätt? Det är ju en jättevinst. Och här är ju verkligen, det tycker jag, den största effekten vi har, att fonden nu har blivit så stor. Det är en fantastisk skalfördel för påverkan. För det handlar ju om att leverera avkastning, absolut. Men också... det jag försöker göra, det är att leverera liksom avlastning. Hjärta och plånbok. Liksom. Och det är en jätteviktig fråga. Och frågar man sådana här NGOs, de säger liksom, men sälj inte av, utan gå in och ta dialogen. Så det vill jag liksom verkligen till alla som sparar i fonden. Ibland så blir det, funderar man lite, men varför har du det där? Vi kan ta fossila tillgångar till exempel, då får jag... det ska man mäta på lite olika sätt. Och vi ska inte gå in på den här nu, men det, enkelt uttryckt så brukar man ju säga att ett bolag är fossilfritt om det är mindre än 5% av omsättningen. Yes.
Det är ju det som Svanen bland annat har med,
absolut,
i sin
liksom
märkning.
Och sen så kan man då se, ja, hur många bolag har lite mer fossilt, och sen så mäter man det. Men poängen här är att Som det står till exempel i min fond, ja, den har 8% står det då i era siffror, och det får ni ut av Morningstar.
Ja.
Vad det är egentligen, det är att 8% av min fond har någon form av inblandning av fossila bränslen. Så ska man titta på hur stort det är i fonden i förhållande till hur mycket det är i bolaget, så är det mindre än 1%.
En fråga kring det här med hållbarhet som vi får ganska mycket, och som jag vet att du och ni på fondbolaget också får en del frågor på, det är de här ESG-verktygen vi har på sajten, där man kan klicka i att man inte vill ha exponering mot fossila bränslen, eller man vill se hur mycket exponering en viss fond har och så mot fossila bränslen. Och då är det några sparare som har uppmärksammat att vad gäller just Handelsbanken Hållbar Energi, så ser det ut som att det har en viss exponering kring 9% eller liknande mot vissa sektorer, däribland fossila bränslen. Vad har du för...
Ja, men det där är en jättebra fråga, för att vad som händer är ju att det här är ju ganska, eller väldigt, väldigt svår analyserad mark, och anledningen är helt enkelt att man räknar på väldigt olika sätt. Ja, man kan tycka, ja, men varför har vi 9% av fonden i kolkraft? Ja, men vi har faktiskt inte det, utan då handlar det egentligen om att bolagen har en liten del kolkraft, och egentligen så handlar det om att hur stor del av fonden har lite grann kolkraft i portföljen. Så att om man ska titta på hur mycket de har gånger hur mycket som finns i fonden, så är det mindre än 1%.
Men sen så de här verktygen blir lite missvisande.
Ja, precis. Och det är en jättestor utmaning det där. För sen kan man också komma till, om man detaljgranskar enskilda bolag, så är det tyvärr så att det finns väldigt, väldigt mycket källor till fel. Så att jag tycker man kan absolut använda de här verktygen, men också ta dem med en nypa salt. För det finns väldigt, vi ska inte gå in på detaljer, men liksom, om man gör de där analyserna, och vi gör det väldigt noggrant, så har vi konstaterat att det är väldigt ofta ganska fel, och väldigt fel i många fall. Och det vill jag inte säga för att jag ska framstå som något mycket bättre, utan man måste tolka det där med, inte bara nypa, utan ta en skön matsked med salt, och tänk på att det är inte så att allting är precis att det stämmer. Det är tyvärr så, nerlusat med problem. Det är bra att man försöker mäta saker. Jag tycker det är jättebra. Men det är faktiskt så att vi i rätt många fall upptäcker att de här externa analysleverantörerna är faktiskt ute och cyklar. Jag är ledsen att säga det.
Mm. Ja, nej, men du, och det är inte alls bara du som påpekar det här, utan det är flera fondförvaltare och många andra bolag som också är lite ledsna över den här datan som vi köper in från Sustainalytics och sen visar på sajten.
Men jag tycker det är bra att ni gör det, men jag vill verkligen säga att för den som läser det, skicka med det, liksom, läs det där med, som sagt, var ett par tjog salt, och utgå inte från att all data är exakt som det är istället, utan försök att kanske fundera lite grann, och sen så ta det med ett nypa salt.
Men det är en jätteviktig poäng, men, som vi kan ta.
Men jo, men då kan man fråga sig så här, okej, ja, men det är ju fossilt ändå, och det är inte bra. Ja, men varför har vi den där bolagen? Jo, då handlar det om omställningsbolag. Det vill säga, återigen, att då är vi inte kanske nere på hur man gör saker, utan vad man gör. Att påverka dem, för det är bolag som definieras väldigt tydligt att det som redan har börjat resan mot att göra det hållbarare. Men där vi säger att, ja, men okej, vi kan faktiskt investera i kinesiska Longyun. De har 3 kolkraftverk. De har haft dem sedan Dackefejden. De bygger ingen mer kapacitet där. All cashflow går till vindparker. Mm. De är Kinas största producent, en av de största i alla fall, av vindgenererad kraft. Ja, men det är väl kanske ganska bra om vi kan hjälpa dem på vägen att ställa om. Och då är frågan, ska vi straffa ut dem för att de har kvar dem där? Och ska säga, ja, men lägg ner dem då. Ja, det kommer du garanterat att göra den dagen som de inte är lönsamma. Men det är en super, superbra fråga, den här vikten av dialoger. Och att det innebär att vi kommer att ha bolag som inte... För det finns bolag som har hållbarhetsrisker. många bolag i min portfölj har hållbarhetsrisker. Men vi springer inte därifrån bara för det. Utan in och gröta istället och försök få det att bli bra.
Vilka risker är störst? Är det regulatoriska risker eller teknologiska risker eller någonting annat?
Men ES och G brukar jag tänka kring. Och det är klart, miljömässiga risker finns absolut. Och när det gäller S och när det gäller G så finns ju de risken också. Och här vill jag ju säga att man kanske har en tendens att peka på vissa länder och säga att ja, den här risken är jättestora i Kina eller något annat land. Men det är inte så att vi hanterar alla bolag och alla regioner på samma sätt. Det är verkligen ett det är liksom ingen skillnad där egentligen. Så att, som ni hör, det här är något som jag tycker verkligen är viktigt, men då också ska man ju så att säga, tack till alla som investerar i fonden, för där gör ni verkligen någonting konkret där man ser. Ta ett exempel, nere i Chile så har det varit så att ett bolag som har investerat i länge, de bryter litium där nere, och de har varit ganska duktiga med att hantera de lokala byarna kring hur man hjälper till och betalar en skatt till dem. Och det var ju bra, men vad vi har varit på dem rätt länge om är att ja, men hjälp inte bara, gör inte bara det som ett avlatsbrev, utan in där ni kan projekt, in och hjälp dem. Så nu sitter de i styrelserna eller som en resurs när det ska driva igenom projekt, att hjälpa dem att prioritera vad är rätt och fel. Den typen av grejer, det har vi varit och pillat med, och det känns otroligt kul. Vi har rätt mycket när det gäller jämställdhet i styrelser, eller jämlikhet ska man säga. I Sverige tenderar vi att ha en ta det i genusdimensionen bara. Men det handlar inte bara om det, utan jag menar, utomlands så är jämlikhet en helt, det finns så många facetter på den, och där har jag jobbat rätt mycket med dem också. Sen,
ja. Märker du en tydlig skillnad på att ni har blivit så stora nu? Alltså, har ni mer punching
väldigt,
power?
Väldigt tydligt. Det gäller de flesta bolagen som vi träffar, alltså det är en enorm skillnad. Vi har jobbat väldigt länge med till exempel att få bolagen att berätta, men vi jobbar mycket med det här att stödja dem i deras hållbarhetsrapportering. För det är ju lite så här, men om du berättar vad du gör, då blir det lättare att du faktiskt gör rätt saker, för då börjar du mäta det och så går det, börjar du en resa åt rätt håll. Men det är en väldigt, väldigt skillnad att komma där med den storleken som vi har idag på fonden och ha tankar och funderingar, och också få dem att förstå att ja, men vi är ju här för att hjälpa, för vi vill ju i slutändan. Man kan säga, varför gör man det här då, för att vara bara Mr. Nice Guy? Nej, för det är också så här att om de gör rätt saker på rätt sätt, så kommer fler utav de där som inte investerar och inte orkar vara där och pilla, ja, men då är det ett bra bolag som de kan investera i, och ja, då är det fler som köper aktierna som, eller efterfrågar de aktier som vi har i fonden. Så de sitter ihop det med avkastning och avlastning också.
Ja, men intressant med riskerna där, både, liksom, både regulatoriskt och teknologiskt, men även ESG, att man ska ticka de boxarna. Jag tänker på nu när vi pratar om Chile, världens största kopparexportör. Sverige var det på 1600-talet, jag tror att Antofagasta är väl störst i världen. De liksom, transformation of the world powered by Antofagasta och koppar, men jag tänker mig att det kanske någonstans är lite problematiskt, inte minst på den sociala biten, även miljöbiten, med att bryta koppar och sådär. Men det på något sätt möjliggör ju en omställning och en transformation. Är det så att målet helgar medlen, även om du kanske inte sitter på Antofagasta i portföljen?
Nej, men så får det inte vara. Men, och det viktiga ska jag säga när det gäller såna här dialoger, det är ju att vi ser förändringar. Men vi har ju, tror vi pratade om förra gången, så vi har inte problem att sälja av saker om det inte händer något. Tesla var ett tydligt exempel på det. Sen finns det ju också andra, om man tar det här med råvarusidan, så kan vi ta det här med sällsynta jordartsmetaller. Det är ju också en del som har sina utmaningar. Första så är det ett roligt namn, sällsynta jordartsmetaller. Det finns mer neodymium, men det finns koppar eller typ lika mycket. Men det är bara att få tag i det. Och där finns det ju absolut utmaningar. Och där vi tittar på, kan man investera där och i så fall i vilka bolag och vilka bolag som gör rätt saker?
Ja, för det här är superintressant. Jag måste bara kommentera att vi hade en person från Svensk geologisk undersökning med i podden. Vi förstod att sällsynta jordartsmetaller som har blivit en liten bricka i maktspelet mellan USA och Kina, den här handelskonflikten som vi kanske har glömt, som var på tapeten och på alla läppar för några år sedan, eller för något år sedan bara. Men att vi har jättemycket i Sverige, det hade jag ingen aning om. Nåväl, de bolagen som du intresserar dig för, det här tror jag många lyssnare är väldigt nyfikna på. Du går alltså igenom från ax till limpa hela värdekedjan. Även om du bara investerar i ett bolag som är en del av värdekedjan, så vill du att det ska vara schysst hela värdekedjan.
Ja, men det är precis som alla företag, så ställer vi ju krav på, liksom, man kan inte ursäkta sig och säga att men det var min leverantör som gjorde det där. Jag menar, det håller ju inte, utan man måste ju titta hela vägen, liksom. Det är att bara, det är busenkelt att försöka vara hel och ren om man tycker att men det är bara vad jag gör, utan jag har ett ansvar som så att säga, kund att trycka på mina leverantörer. Och det gäller ju hela vägen.
Vilka är de största riskerna som tar upp mest tid i din förvaltning?
Jag tycker det är svårt att peka. Men naturligtvis så handlar det om E1, det vill säga miljörelaterade risker. Men lika mycket är det S och G. Vi lägger mycket tid på att gå igenom varenda, speciellt den här tiden på året när mycket stämmer, att kolla vad är det vi röstar på och röstar emot. Vi har naturligtvis hjälp utifrån, men vi går igenom egentligen alla bolagen, så det är en rätt betungande del utav diskussionen.
Hur många bolag har ni i fonden nu?
Vi har ungefär ett 80-tal. Vi hade 60-tal tidigare, men lite grann för att hantera den ökande storleken, samtidigt som jag vill och tycker att jag bör vara i små och medelstora bolag, för att det är där pengarna behövs för att finansiera omställningen. Och det då innebär det att vi kanske ökat antalet bolag, och samtidigt med det så har vi beefat upp våra resurser när det gäller att driva fonden.
Okay. Den här tiden på året, stämmor sa du, vi befinner oss ju också mitt i rapportsäsongen. Hur är känslan där för dina eller din typ av bolag? Har det kommit in enligt förväntan? Hur känner du med tillförsikt för 2021?
Och någon spännande takeaway kanske?
Nej, men överlag, alltså, det är ganska tidigt om man säger, för mina bolag. Det är inte så att allting kommer som en jätteklump som det gör i Sverige, utan det är lite mer utspritt. Jag tycker överlag så det jag sett hittills har varit väldigt starkt, eller bra, överlag i linje med förväntningarna. Vi har sett lite effekter av halvledarbristen, hur det påverkar framförallt utsikterna framåt i vissa bolag. Är det någon speciell grej som har stuckit ut av de få som hittills har rapporterat i min sektor och mina bolag, som är lite svårt att peka på det, för det är liksom early days.
Early days. Jag får komma tillbaka igen.
Ja, men det är trevligt när du säger det, är mycket stämmor. Det finns ju självfallet en stämmoturism i Sverige, och med tanke på det påverkansarbete som ni också gör i mångt och mycket, så förstår jag att det blir en och annan stämma fysiskt i en normal värld, och mycket stämmofika.
Ja, fast inte. Jag tänker, mycket av påverkansarbetet sker ju också
löpande.
Så att, alltså, det håller inte att dyka upp och ta en fika och dra. Utan det viktiga är ju egentligen att själv söka upp och, ja, men hallå här. Och det är inte så att jag alltid är on top of things, varenda boll. Att vi har, men dyker upp en hårig boll i något hörn, då får man ta upp den och liksom hantera den och gå på direkt. Det går inte att vänta till stämman och vifta med en eller andra flaggan.
Hur många bolag träffar du en vanlig vecka? Eller alltså digitalt träffar?
Oh my god.
Ja, men är det 1 eller är det 0 eller 10?
Ja, 10 at least.
Okay.
Men hur håller du dig inspirerad? För jag tänker mig så, det här är en fantastisk värld. Jag vet, du som kallar chokladfabriken. Det är oerhört roligt, men det blir liksom aldrig tråkigt. Men har du andra människor i den här branschen som delar ditt intresse också, där ni bollar sinsemellan, eller är det ofta du och bolagen och där du hittar inspirationen?
Nej, men jag har ju mina glada kollegor, och det är ett sätt som, för de har ju också intresse i det här. Låt gå att jag kanske är den nördigaste av alla, men de har ett intresse av att också investera i de här trenderna i sina regionsfonder och så att där har jag ett väldigt, väldigt bra stöd. Och sen så, som sagt, var det bifört upp resurserna också på fonden, så att jag har även väldigt nära mig en kollega som jobbar. Så det finns väldigt många att bolla med, och det tror jag är väldigt viktigt också för att i slutändan det ska gå bra, att man har ett gemensamt intresse kring saker och inte bara snacka med någon för att vara snäll.
En fråga som kanske inte är jätterelevant ur ett finansiellt perspektiv, men är det någon av er som pratar kinesiska, i och med att ni verkar ha så många innehav i Kina?
Vilken röka fråga!
Ja, precis. Nej, men min kollega Micke, han har pluggat kinesiska ett par år. Jag pratar 6 språk, men inget kinesiska, tyvärr.
Sex språk, ja.
Vilket är en enorm fördel. Vilket är en enorm fördel, för att senast häromdagen så satt jag ett möte och träffar en ledning på spanska, och det är otroligt bra påverkansarbetet. När jag var i Chile för några år sedan, så bara det att kunna gå runt i communityn och prata med folk, en jädra skillnad, eller om du ska ha mer än tolk, för då blir det lite stolpigt, och framförallt så blir det en jätteapparat. Så att det är viktigt, men kinesen ska jag inte ha hunnit till än.
Det blir ett sjunde. Men vad handlar den största delen av snacket om just nu? Finns det någon trend i ditt universum som är lite extra spännande just nu eller senaste tiden? Allt det här från energieffektivisering till infrastrukturen för elbilar till solenergi. Är det någon trend noterad, eller kanske någon trend som vi börjar se komma, men där det inte finns noterade pure plays, men som är intressant? Vad snackar ni om när ni snackar?
Vad snackar? Ja, nej, men jag tycker elbilsvärdekedjan som jag redan pratat om. Vad är det mer? Alltså, vätgas har liksom gått från att vara jättehypat till liksom vara lite mer balanserat.
Ja, men då drar vi det spåret, för det är många intresserade av. Många säger, Niklas, Johanna, ni måste prata mera vätgas. Och vi inser, okej, vi måste höja humankapitalet. Nu till alla er lyssnare som har önskat det här, nu kör vi.
Ja, precis. Nej, men jag tänker så här, vätgas har ju definitivt en plats i omställningen. Man kan tänka så att visst, vi ska elektrifiera allt vi kan, men då finns det processer som stålindustrin och cementen där det inte går. Då behöver vi en energibärare av molekylsort. Och vätgas är rätt bra. Jag menar, det är väldigt mycket energi per viktenhet. Sen är det, måste man trycka ihop den, för den är ganska glest mellan energi. Eller stor volym helt enkelt. Så det finns, så det är jättebra. Det är dyrt att göra, för grön vätgas sågar man sönder vatten i de två beståndsdelarna, syre och vätgas. Och sen så stoppar man in vätgas, lägger man i tank, och så stoppar man in vätgasen i bränslecellen man behöver, och så får man ut el och vatten då. Och problemet är att du tappar en stor del av energin på vägen. Den brinner en 60-70% då. Så det gör att det blir dyrt. Men det måste med. Och där finns det då jättestora möjligheter att försöka effektivisera det här. Jag tror inte så många vätgasförespråkare säger att jo, men det blir skitbra, för elen blir ju gratis när det är bättre att göra vätgas av den istället för att stoppa den i marken. Ja, men du kan väl stoppa in i ett batteri då. Då behåller du 95% av energin. Nevertheless, så det behövs. Det är nog viktigt. Det har en del utmaningar ur kostnadsperspektivet. Så idag är det ju inte in the money, utan det är någonting som är på gång. Vad ska man investera i värdekedjan då? Jag tänker mig oftast i både applikationssidan, det vill säga vad använder man det till. Det kan vara Plug Power i USA, det kan vara att tillverka det här på plats som FAI i Frankrike, eller det kan vara Nell, Norge, som också håller på att tillverka grejerna. Men också att titta på sådana som försöker överbrygga det här. För om det inte är in the money idag, ta en lastbil. Ja, om det inte är in the money idag, men imorgon, ja, men då är det rätt bra om jag har en lastbil som jag kan köra på förnybar gas eller biogas idag. Och sen den dagen som vätgas blir lönsamt, ja, men då stoppar jag in vätgas i tanken istället. Det finns ett sånt bolag som jag investerar i USA, Hylian. Så det finns lite olika delar som man kan investera i. Jag tycker man ska och måste ändå ha i bakhuvudet här att det är inte in the money idag. Och så därför så det här är ju startsträckan lite längre. Här måste politikerna vara mycket, mycket mer aktiva. De kan göra supermycket bra grejer här. Men man ska klart för sig att det är som vind var för väldigt, väldigt länge sedan och sol. Man är inte ens i närheten av att vara som i Kina grid parity när det gäller sol och vind. Det vill säga konkurrenskraftig utan subventioner.
Mm. Vi får ta och lära oss mer om vätgas. Vi är faktiskt en inbjudan till Sandviken och Sandvik där de har byggt något stort vätgasprojekt, Niklas. Så, så fort corona är över får vi ta och tuffa dit.
Jajamensan, mina väskor är redan packade. Jag ser fram emot det. Det är ju det här man älskar, och det kan jag tänka mig att du också älskar, Patrik, när man är ute hos företag. Man ser verksamheten, det är inte bara kontorslandskap och fina siffror i en PowerPoint, utan man ser verkligheten. Då får man gåshud.
Mm. Syns inte att med Nick kanske huvudet håller på att ramla av.
Ja, exakt.
Ja, vi ska avrunda här, men vi ska också passa på att tacka, för att senast du var här så tror jag att det var du som pratade om det här projektet vad gäller carbon capture and storage, Stockholm Exergi och Fortum och ja, vilka det nu var. Men vi hade ju ett avsnitt sen med Fabian Levin, va?
Jajamensan.
Därifrån, som pratade om det här med koldioxidlagring, vilket ju också var väldigt spännande, men kanske inte fanns så många noterade möjligheter just nu.
Ja, superspännande.
Ja, och där kommer jag också bara notera att vi har sett en enorm rusning av trävirkespriserna i USA. Det är liksom den största rusningen på många, många årtionden. Vi har i USA National Association of Home Builders säger att den genomsnittliga villan har blivit $24,000 dyrare för att träpriserna har stigit jättemycket. Men carbon capture and storage, när man tar det träet från skogen in i det här huset som byggs i trä och fasaden är i trä, då lagrar vi koldioxiden. Den är kvar där. 2 tummar upp. Tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Patrik, tusen tack för att du kom tillbaka och uppdaterade oss.
Det är väldigt kul att vara här.
Härligt. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Stort tack för att du lyssnade på det här.